Då har vi kommit till del 2 om ändens tid. Och vi är inne på Uppenbarelseboken kapitel 6 som handlar om inseglen, de 7 inseglen. Och vi ska börja med de 4 första. Johannes ser hur de 4 första sigillen bryts på bokrullen. Och det är 4 hästar som han får se. Och då kommer jag undra, vad är dessa hästar? Ja, om vi går till Zakaria 6 och 5 så kan vi få svaret där. För Zakaria såg ju också de här hästarna i Gamla testamentet. Han frågade ängeln vad de var och han fick det svar, det är himlens 4 vindar som drar ut inför hela jordens herre. Himlens 4 vindar kan man säga är 4 krafter eller makter som påverkar mänskligheten. Irvin Baxter har en tolkning här att det är 4 ismer. Och jag är beredd att hålla med honom. Och jag kommer att styrka det utöver det som han har tagit fram i detta. Den första hästen är vit. Det är en man med båge och segerkrans, står det. Och här menar Baxter att det är katolicism. Här kan vi jämföra med Nimrod som ju var en jägare som vi läste om. I första Mosebok, i förra delen, som ville ha världsherravälde, det första väldet på jorden. Och katolicism, ja, påven är klädd i vit, han har vit bil och vit flygplan och så vidare. Och man arbetar ju för idag att få alla kristna in under påven. Och sen har man därifrån dialoger med andra religioner. Och detta är det vi tror kommer att leda till världskyrkan, eller den världsreligion som Bibeln varnar för. I den ändens tid. Så här vill jag lägga till att den första hästen handlar om religion. Det andra inseglet är en röd häst som tar bort friden på jorden, står det. Och här säger Baxter att det är socialism, kommunism. Jag har ändrat det där något och säger att det är kommunism och marxism. Det handlar om upplopp och oroligheter, militärmakt och krig. Och man räknar med att under 1900-talet har 150 miljoner dödats i kommunistregimer. 60 miljoner har dödats i Kina till exempel. Då kan man jämföra med de 2 världskrigen som där dödades mellan 40-50 miljoner. Jag är inte 100 där på siffran för jag har läst lite olika siffror. Kommunismen, marxismen. Det finns ju en tanke här att man kan påverka människor. Alla människor ska likriktas. Och påverkas genom propaganda. Man ska oskadliggöra alla kategorier av feluppfostrade individer som det heter. Ledaren är ofelbar, kan ju jämföras då med påven. Alla måste underkasta sig partiet. Man tror på en idealstat, att allt ska bli bättre och bättre som en evolution. Och de här tankarna ser vi ju faktiskt idag med det kontrollsamhälle som växer fram. Där alla ska likformas och alla ska tänka lika och så vidare. Och man ropar efter en världsledare, en stark ledare. Jag lägger till här att det handlar om politik, det andra inseglet. Det tredje inseglet, det är en svart häst. Och där ser Johannes en vågskål och han får veta att vete och korn kommer att bli dyrt. Det beskriver en ekonomisk kris eller börskrasch. Länder i konkurs eller valutakrig som vi befinner oss nu i oktober 2010. Skördar som förstörs och så vidare. Ja, den svarta färgen, det är väl allmänt känt att den är en symbol för kapitalismen. Och här tillägger jag då att tredje inseglet handlar om ekonomi. Det fjärde inseglet är döden och helvetet som följde, står det. Det är en grön häst. Det översätts ofta blekgul, men ordet i grekiskan är kloros och bör nog översättas grön. Här står det om död genom svärd, hungersnöd, pest och vilddjur. Det är samma straffdomar som står om i Gamla testamentet till Hesekiel 14. Man kan väl tillägga om när det gäller straffdomar att ofta handlar det faktiskt om att Gud tar bort sitt beskydd. Därför att människorna föraktar Gud och vänder honom ryggen. Naturkatastrofer, sjukdomar, våld, pest, ångest, bakterier finns med i grundtextens ord här. Det ser vi ju, det är som att naturen slår tillbaka idag. Vi har galna kosjukan, vi har fågelinfluensan och resistenta bakterier och mycket annat. Ja, om ni hör något pickande ljud nu så är det en liten blåmes som sitter och knackar på rutan utanför. Jag antar att maten är slut, den brukar säga till då. I alla fall, här är Baxters tolkning att den gröna hästen och den gröna färgen är islam. Och det är ju sant. Men jag vill kanske ändra på det där lite. Jag tror att fortfarande att han har rätt i att det är ismer nämligen. Det är själva ordet här, kloros, som betyder grönt av en planta. Och det är därifrån vi får ordet klorofyll. Och det får ju tankarna att gå till miljön och klimatfrågor. Det finns någonting som heter The Global Green Revolution, den globala gröna revolutionen. Och det handlar om världsfred, att bekämpa fattigdom och att rädda miljön. Vi känner säkert till alla FNs mantra, om man får säga så. Globala problem kräver globala lösningar. Och här arbetar man ju just med världsfred och bekämpa fattigdom och rädda miljön. Det finns en interreligiös harmoni som det kallas för fred och tolerans. Och det är ett samarbete mellan stora religiösa organisationer som stöds av FN. Här talar man om Gaias tidsålder. Målet är att alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning som erkänner Gaia, och det är moder jord, som den sanna källan till allt liv och andlighet. Och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan. Så går det att läsa på den hemsidan. Här finns kända namn faktiskt i den här stora arbetet, organisationen. Det finns Al Gore, Mikhail Gorbachev, Club of Rome eller Romklubben, James Lovelock, han var inte känd för mig men det kanske är någon annan som känner till. Paul Gorman, verkställande direktör, säger: målen är inget mindre än att alla världens religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning som erkänner Gaia, alltså moderjord, som den sanna källan av liv och andlighet och är det enda relevanta föremålet för dyrkan. The Gaia Mind Project. Eftersom vi tror att jorden är levande och vi är en del av den, bekräftar vi också den stora anden i oneness som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar. När vi lägger våra tankar åt sidan för att gå in i meditation och bön tillsammans. Och här kan vi ju förstå att det handlar om kontemplativ bön, till exempel, och djupmeditation. Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetande. När människor från världens många olika andliga traditioner samtidigt fokuserar på vår sammanlänkande relation med Gaia, den levande jorden. Och det här kan man ju säga är panteism. Al Gores film om klimatet är ju känt, men här handlar det alltså om Gaia tillbedjan, som kanske många inte känner till. Så vi kan förstå varför man vill ha in kyrkorna i fredsarbetet, i det här globala fredsarbetet om miljön och världsfred och så vidare. Och det är klart att det görs jättemycket bra arbete här. Janne och jag är ju fågelskådare och vi älskar Guds natur och vara ute i naturen och så. Och vi tycker naturligtvis det är jättebra, men man räddar utrotningshotade arter och så vidare. Det är inget fel i det, men här finns det alltså en agenda och en plan bakom som vi måste känna till. Och kyrkan är inte kallad att binda upp sig i sådana arbeten. Vi är kallade att bära ut evangelium om Jesus till människor. Jag drar slutsatsen här att det fjärde inseglet, den gröna hästen, handlar om globalism. Och där kommer igen New World Order. Och den bilden som är här, vi har ju inte, lägger ju inte ut bilderna på nätet, men den bilden som jag har här nu utifrån de fyra första inseglen, de fyra hästarna, det är en svart pyramid där det står New World Order. På en kant politik, på nästa kant religion och i botten ekonomi. Och mitt på så står det 666 New World Order. Då går vi till Daniel 7:2. Daniel sa: jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora vilddjur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Här såg alltså Daniel himlens fyra vindar, och det har vi nyss fått veta att det är de fyra hästarna. Och de stormar fram mot havet. Och i Uppenbarelseboken, jag tror att det är 17 och 15, så beskrivs symbolen, eller ordet havet, att det är, handlar om folkhavet, människomassor och folkslag och så vidare. Så det är alltså ismer eller krafter, makter som stormar fram mot mänskligheten, som påverkar människans tankesätt och planer. Och fyra stora vilddjur stiger upp ur havet. Och då undrar man, vilka är de? Om hästarna är ismer, vilka är då vilddjuren som reser sig? Och vilddjur står ju för nationer och kungariken och världsriken. Horn står ofta för ledare och makt, framförallt i Gamla testamentet. Men utifrån, om ni hade sett bilden här nu som jag har gjort, så har vi den vita hästen som alltså handlar om religion, katolicism. Och var är katolicismens så att säga centrum? Ja, det är i Europa, i EU. Den röda hästen som då står för marxism och kommunism och handlar om politik. Och var är kommunismens kända fäste? Ja, det är Ryssland. Den svarta hästen som står för kapitalism, alltså ekonomi. Vilket land eller världsdel har tyngdpunkten på det? Ja, det är naturligtvis Wall Street och USA. Och den fjärde hästen, den gröna hästen, som då handlar om globalism och New World Order. Ja, det är förstås FN. Och det utgör kvartetten idag. EU, Ryssland, USA och FN. Nu hade jag sett det här med kvartetten utifrån vilddjuren i Danielsboken 7, tack vare Irving Baxters förklaringar på symbolerna där. Men nu såg jag dem också här i inseglen. Kan det stämma att det syftar på kvartetten? Ja, Daniel som vi läste, han såg fyra vindar, alltså de fyra hästarna, som stormade mot det stora folkhavet. Och fyra vilddjur eller världsriken reser sig ur folkhavet. Och det här, det står tydligt och klart i Danielsboken 7 att det händer i ändens tid. För det står att de här rikena ska finnas när Jesu återkomst kommer, som beskrivs där. Daniel såg de här rikena samtidigt som han såg vad som hände i himlen och Jesu återkomst. Men det var ju en till som såg hästarna, och det var Zakaria. Jag gick då till Zakaria bok, det första kapitlet, och läste om det Zakaria såg. Han beskriver först hästarna, men sen skriver han om fyra horn istället för vilddjur. Och horn, som jag sa, står ju för makt och ledare. Vilka är då dessa? Frågar Zakaria. Han får som svar, det är dessa som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Och vilka är det då som arbetar för detta idag? Ja, vi vet säkert svaret allesammans. Det är faktiskt kvartetten. Kvartetten har en färdplan för fred. Den lades fram 27 november 2007. Det handlar om en tvåstatslösning där Judeen, som ju är Västbanken, ges till palestinierna och judiska bosättare kommer att skingras. Det är det som också beskrivs i Matteus 24 av Jesus. En delning av Israel, det kan vi läsa om i Joel 3 och 2. Och det står också att Judeen eller Västbanken drabbas också när Jerusalem belägras. Och den står om i Zakaria 12 och 2. Och Jerusalem delas till egen skada för förövarna. Det läser vi om i Zakaria 12. För Gud har varnat de som ger sig på Jerusalem och delar hans land, som han säger. Och där beskrivs också att alla folk samlas mot Jerusalem. Och det är ju slutstriden. Men en intressant sak också i Zakaria 12, i vers 4, där det står: på den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Judahus ska jag öppna mina ögon när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Då ska Judas stamförsta säga i sina hjärtan: Jerusalems invånare är vår styrka genom Herren Sebaot som är deras Gud. Herren ska frälsa Juda hyddor först för att inte härligheten hos Davids hus och Jerusalems invånare ska överträffa Juda härlighet. Här talas om väckelsen i ändens tid på Herrens dag. De sista 3,5 åren. Jag återkommer till det senare. Men det stod här att Herren öppnar sina ögon över Juda hus. Och att han ska frälsa Juda hyddor först. Och det är ju intressant om det kommer att bli en väckelse först bland bosättarna. Vem vet? Juda hus eller Juda hyddor. Och jag har läst någon förklaring på just uttrycket där Juda hyddor. Att hyddan, det är en beskrivning av väldigt enkelhet och fattigdom. Ja, det finns ju då fler bevis på det här utifrån Danielsboken 7 som Janne tar upp i sin undervisning. Och utifrån Irving Baxters tolkning av symbolerna där. Jag vill avsluta där inseglen. Insegel 5 öppnas, eller sigill nummer 5. Och då ser Johannes martyrerna vid altaret. Och många undrar hur ska det gå. Allt som beskrivs i Uppenbarelseboken, det kommer inte finnas några kristna kvar och alla kommer att lida martyrdöden. Men så är det naturligtvis inte. Det står om ett visst antal martyrer, ett bestämt antal. Men det står också i Matteus 24 när Jesus beskriver sin återkomst där han sänder ut sina änglar i alla 4 väderstreck och han ska hämta det utvalda Guds folk, alltså de frälsta som väntar på honom. Så det kommer naturligtvis att finnas många, många frälsta och troende runt om hela jorden. Inseglet eller sigill nummer 6, där beskrivs en stor jordbävning, och vid insegel nummer 7 då beskrivs en tystnad i himlen, och sen förstår vi att Jesu återkomst händer. Men den här jordbävningen, den beskrivs med sol och moln förmörkelse, berg och öar förflyttas, djungeldar och torndön och så vidare, med väldigt, väldigt dramatiska beskrivningar. Och samma jordbävning som beskrivs i det 6 inseglet som då leder fram till det 7 och Jesu återkomst. Samma jordbävning beskrivs i 7 basunen och i 7 vredeskålen. Och det är väl ganska intressant också den tolkningen att inseglen eller sigillen, de 7, är det långa perspektivet. Och att de 7 basunerna är det kortare perspektivet och vredeskålarna, de 7, är det väldigt korta perspektivet. Lägger man samman de här olika bredvid varandra så ser man att det finns många likheter. Och framförallt det här jordbävningen som då beskrivs i både sigill och basun och vredeskål. En fråga som ofta ställs, kan vi påskynda Jesu återkomst? Och det är utifrån 2 Petrus 3:12. Men jag tror inte det. Därför att Jesus säger att tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Jag tror att tiderna och stunderna redan är bestämda. Och det ser vi gång på gång i Bibeln. Att det står så. Men ordet här för påskynda, det kan också översättas att ivrigt åstunda. Och det kanske är en bättre översättning. Jag skulle tro det. Att vi ivrigt åstundar Herrens återkomst, Jesu tillkommelse. Då går jag till nästa, och det handlar om The Holy Roman Empire som jag tog upp i förra undervisningen. Uppenbarelseboken 13:1 och vers 11. Och det handlar om en ängel som Johannes ser. Han ställer sig på sanden in vid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. På sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden härdiska namn. Jag såg ett annat vilddjur stiga upp i jorden. Det hade 2 horn lika ett lams och det talade så som en drake. Här har vi ju tagit upp tidigare politik, religion och ekonomi som utgör den här pyramiden som jag beskrev innan. Och det heliga romarriket eller The Holy Roman Empire, det handlar ju just om en politisk makt och en religiös makt som samarbetar för att få världsherravälde. Utifrån det som hände på 800-talet i Europa. Och strävan efter ett enat Europa. Och här ska vi ha klart för oss, som jag tog upp tidigare, att hela tiden pekar på romarriket. Men att det inte är bara just de gränserna romarriket, utan det beskrivs ju också både i Danielsboken och Uppenbarelseboken att det kommer att förtrampa hela jorden. Så det handlar om ett världsrike, eller New World Order som vi ser idag. Men det kommer, som det ser ut, ha sin bas eller sin tyngdpunkt i Europa, eller ett återuppstått romarrike. Politik handlar alltså om en världsregering, en världsledare, från EU till FN globalt. Ledaren här kallar Bibeln för antikrist, och här ingår också 10 horn i det riket. Det vilddjur ut från havet, och det är ju folkhavet, får vi förklaring i Uppenbarelseboken. Vilddjur ut i jorden, det är det som handlar om religion. Det handlar om en världsreligion, en världskyrka. Kallas också sjökan Babylon. Och ledaren där är den falske profeten, enligt Bibeln då. Det finns ett organ inom FN som kallas Alliance of Civilization. Där det handlar om dialog mellan kulturer, eller allians mellan kulturer och civilisationer. Man strävar efter att ha ett parlament, ett råd, som alla trosinriktningar måste följa. Och man vill ha en högste representant. Och här är det intressant om det kan vara den falske profeten. Det man har som mål, det är dels fred i Mellanöstern och att ena religionerna. Och att föra krig mot all slags fundamentalism. Fundamentalism, som jag nämnde innan, det kallas ju idag de som är exklusiva, som man säger, som påstår att jag har enda sanningen. Eller att man säger att Jesus är enda vägen till Gud. För i och med det så går man ju inte med på att alla religioner har lika värde. Det har de inte för den som bekänner sig till Jesus Kristus som världens frälsare och enda vägen till Gud. Men Jesus sa också i Matteus 24 att ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och det ser vi och förstår idag. Det pågår ju redan. Vi går vidare. När det gäller världsreligionen. Jag håller mig nu till den vilddjuret jorden som det står. Som handlar alltså om religion, världskyrka och världsreligion. Och då går vi tillbaka till den vita hästen. Det första inseglet eller sigillet. Som ju också handlar om samma sak. Om religion. Jag läser i Uppenbarelseboken 13 och 11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Och vad jorden här betyder. Ja, jag tänker ju på Jakob 3 när jag läser det här. Det står om vishet ovanifrån, Guds vishet. Men det står också om vishet som är jordisk eller själslig. Ja, till och med demonisk vishet. Och det är väl det som man kan säga att det här handlar om. Att ena alla religioner. Vi vet ju varifrån den planen kommer från början. Det hade 2 horn som ett lamm och talade som en drake. Det utövade första vilddjurets hela makt inför det. Med andra ord, det hade samma ande och tänkesätt. Och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som hade ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utan dem som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal. Ty det är en människas tal och dess tal är 666. Hästarna som Daniel såg, eller vindarna då, som vi tror är ismerna. De pressar ju fram vilddjuren. Daniel såg i kapitel 7 4 vilddjur, men sen ser Johannes samma symbolik, men i ett vilddjur, som här så att säga delas i två, och det är politiskt och religiöst. Vi ska se på några punkter här utifrån den här texten här i Uppenbarelseboken 13. Och det är ju så här också med profetier att de uppfylls gång på gång. Så dels har ju de här profetierna uppfyllts, världsrikerna som vi läste om tidigare i Gamla testamentet. Men de kommer också att uppfyllas i ändens tid. När den profetiska fullbordan sker av profetier. En annan sak som man kan lägga märke till är att det ofta går i vågor. Jag har tänkt på ekumeniken, den organiserade ekumeniken alltså, som leder till katolska kyrkan till Rom. Och det har jag blivit varnad för hela min uppväxt. Mina föräldrar och många vänner till dem, de var fullt på det klara med att det här leder till världskyrkan och det som Bibeln kallar skökan. Det är inte från Gud. Katolska kyrkan är skökan i Uppenbarelseboken. FN kommer att gå mot Israel och så vidare. Jag har blivit varnad för det här hela min uppväxt och säkert som många andra. Och det här var ju väldigt aktuellt på 50-60-talet. Men då fanns det pastorer och bibellärare som var vakna och som varnade och som stod emot det här. Men sen var det som att under ett antal år så tystnade det här något. 70-80-talet. Tills det kommer med full kraft de senaste åren. Vad har hänt under tidigare när det är som vågor och sen kommer det med full kraft i en jättevåg? Så har man naturligtvis bearbetat och infiltrerat och arbetat för att det här ska göras möjligt under den tiden. Så kan det vara med profetier. Så att i vissa profetier så kan stämma väldigt bra med Bibeln. Men sen ser det ut som att det inte ändå var det. Men man ska nog inte glömma det allt för snabbt eller lämna det. Det kan mycket väl visa sig att det kommer tillbaka med full kraft. Vilddjuret i jorden, som alltså står för religion och kallas skökan Babylon. Och den bygger på kompromiss. Vi läste här om maktcentra, eller beskrivning på ett maktcentra då som kommer upp i jorden. Det har jag sagt redan, visheten från jorden. Eller man kan ju ta bilden av att bygga på sand. Det handlar om ett globalt religiöst system. En världskyrka alltså, en världsreligion. Påven säger, vi hälsar alla våra döttrar välkomna hem. Och sen har man också interfaith, interreligiöst arbete. Och säger att man tillber samma gud och så vidare. Och man har dialog med andra religioner. Och det här ser vi ju att det leder till en världskyrka. Det kallas skökan Babylon. Och här är det samma ande och samma avgudar som finns i Babylon. Ledaren för denna världskyrka kallas i Bibeln den falske profeten. Så kommer det att göra stora tecken för att få människor att tillbe det första vilddjuret, alltså det politiska vilddjuret ur folkhavet, som har antikrist som ledare. Skökan Babylon sitter på staden med de sju kullarna, och det är ju Rom. Skökan sitter på det första vilddjuret och ger det sitt stöd. Det här religiösa vilddjuret sitter alltså på det politiska vilddjuret, beskrivs det här. Vi ska höra vad påven sa i juli 2009. Stod om i Aftonbladet till och med. Han sa så här om New World Order, som ju är bilden på det första vilddjuret. Detta är vägen till fred och trygghet. Och i januari 2007 sa påven, globalismens tidsålder utmanar politiker, vetenskapsmän och religiösa företrädare att skapa en New World Order baserad på andliga värden. Javier Solana sa så här om EU. EU ska leda till en världsregering som ska styrka FNs roll i världen. Så här har vi alltså tanken som man har, att New World Order har sin bas i EU. Eller här utarbetar man sina planer för att sen bli globalt genom FN. Vi har exempel OC som jag nämnde tidigare. För hela deras program och deras arbete, det är bestämt att utföras först i EU och sen globalt. Och vi ser också i Daniel 7 kapitel där det här riket då som vi förstår är romarriket, ett återuppstått romarrike eller The Holy Roman Empire som det egentligen är. Och där beskrivs det att det fjärde vilddjuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Alltså utgå från EU och sen via FN globalt. Sjukan är klädd i purpur och scharlakan. Och här är också Irvin Baxter och säkert fler som har tagit reda på att biskopar och ärkebiskopar i katolska kyrkan är klädda i purpur och kardinaler i scharlakan. Hon är klädd i rikedom och det behöver man kanske inte säga så mycket mer om det. Sjukan är drucken av det heligas blod och det är ju allmänt känt att 68 miljoner människor har mördats av romerska katolska kyrkan under inkvisitionen och genom historien. Sjukan gör falska under och tecken och vi hör om idag om Maria uppenbarelser som berättas om över hela världen. Olja ur händer och så vidare. Falska under och tecken. Det finns en dubbelexponerad bild och det är ett uttryck som Sven Reichman har sagt. Men det är ett väldigt bra uttryck som uttrycker detta med mycket det som händer i ändens tid. För det finns ju de som tror att antikrist inte kommer bokstavligt utan det är antikrist ande det handlar om. Och att templet inte är ett bokstavligt tempel därför att det står ju att vi är den heliga andes tempel. Och det är ju sant, men jag tror att det är både och. Jag tror att väldigt många av de här profetierna är både andligt och bokstavligt, så att säga. Därför att Johannes skriver i sitt första brev att många antikrister har uppstått, men att en ska komma. Och det vet vi att det är många antikrister som har funnits. Hitler var ju en antikrist och det har funnits många genom historien. Men det ska alltså komma en slutlig världsledare som är antikrist. Templet då. Ja, Jesus säger i Matteus 24, när ni ser förödelsens styggelse stå på helig plats. Och det menar jag, det måste vara någonting som man ser med ögonen. Det måste vara någonting tydligt. Och helig plats här, det sades ju till judarna. Det var ju Jesus tar sina lärjungar. Och för judarna är tempelberget helig plats. Och var ju när han sa detta. Så jag tror att väldigt mycket är både bokstavligt och andligt. Så det återstår att se om det blir ett tempel på tempelplatsen. Något slags tempel där. Men det är ju märkligt att man har alla dessa förberedelser för ett tempel. Och idag kan man ju faktiskt slå upp ett hus eller en byggnad väldigt, väldigt snabbt om allt är färdigt och förberett. Då kommer vi till guldbägaren i handen på sjökan. Uppenbarelseboken 17:4. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Så här sa påven i juni 2006. Eukaristin har ett kosmiskt värde. Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv. Påven har också sagt att Eukaristins moder kommer att avsluta tiden. Jungfrun inleder den. Och det här är ju intressanta uttalanden när man hör hur den eukaristiska nattvarden blir mer och mer populär. Men det är alltså en hädelse därför att man säger att Jesus offras gång på gång oblodigt och att brödet och vinet bokstavligt blir Jesu kropp och Jesu blod. Vilket är en lögn. Det står att Jesus han måste vara kvar i himlen. Himlen måste behålla honom in till tiden inne för hans återkomst. Och vi sysslar inte med magi utan nattvarden, den bibliska nattvarden, det är symboler. Brödet och vinet är symboler på Jesu kropp och blod. Och Maria har ingenting med detta att göra. Guldbägaren i sjökans hand och det talas också om att hon är berusad. Det talas så mycket om berusning och andlig fylla och så vidare i den karismatiska rörelsen. Men allt sånt i Bibeln det står alltid tillsammans med sjökan. Den heliga ande står alltid ihop med vaksamhet och nykterhet. Och om du inte har läst den undervisningen som jag har lagt ut för ett bra tag sedan på sidan som heter De två skördarna så läs gärna den. Det tar jag upp just det där. I första Korinther 3, det talar Paulus om det bygge, det andliga byggnadsverk som är Guds församling. Och han skriver där, vet ni inte, i vers 16, vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och senare i kapitlet så tar han upp vad det är som fördärvar, det är världens visdom istället för Guds visdom. Det stämmer ju ganska bra med den hela bilden här då på sjökan. Så läser vi också i Uppenbarelseboken 19:2. Ty rätta och rättfärdiga hans domar, han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden genom sin otukt. Och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand. Så Paulus här först varnar alltså för den som fördärvar Guds tempel, och Guds tempel är vi, står det. Den stora sjökan har fördärvat jorden genom sin otukt. Och jag tror framförallt att det handlar om hjärtats jord, eller jordmån, som det också betyder. Det är först och främst det, och det får naturligtvis också konsekvensen hur människan handskas med naturen och skapelsen. Ordet för otukt beskriver här prostitution eller äktenskapsbrott. Det är alltså otrohet. Det är någon som har en man men också många andra män. Beskrivning på religionssynkretism, blandning av religioner och filosofier. Ordet fördärva på grekiska kan också översättas att orena, skrumpna, bli rynkig, förbränna, förtorka, vissna, korrumpera, gå under och ruineras. Definition på att fördärva Guds tempel, den är så här: att bygga församling med denna världens visdom och leda församlingen bort från den position av helighet och kunskap som den ska vara i. Jag brukar gärna ta bilden eller jämföra då beskrivningen av om hur bruden beskrivs, det sanna gudsfolket. Hon beskrivs som helig och ren, med andra ord avskild och renad i Jesu blod. Hon är utan fläck och skrynka, det står i Efesierbrevet 5. Hon beskrivs som grönskande, ja det står ju inte direkt om bruden där, men det står i Jeremia 17 om de som förtröstar på Herren. Den som förtröstar på Herren är som ett träd planterat vid vattenbäckar, ett grönskande träd. Hon är trogen brudgummen Jesus och älskar och följer honom och får vara hos Gud i evighet. Så det är en helt annan bild av bruden och en kontrast emot sjökan. Och det står i Uppenbarelseboken 14:5. Innan där står det om bruden, att det är jungfru dessa som följer lammet vart det än går. I deras mun har det inte funnits någon lögn, det är fläckfria. Just det, lögnen ja, från Eden, från ormen. Ni kan bli som Gud, finns inte hos bruden. Min 12:e punkt, det är att man tillber himlens drottning i denna sjöka, eller detta religiösa system. Det finns där inte religiösa Vatikanens forum. Där har man som mål att proklamera Maria av Rom, himlens drottning, som andlig moder till mänskligheten. Man samlades i mars 2010. Då var det här väldigt aktuellt. Och jämför man Maria och Jesusbarnet så ser man ju alla dessa kopplingar till gamla Babylon, moder-son-kulten, Baal och Astarte som återkommer i Gamla testamentet, Babyloniens avgudar. Moder-son-kulten har funnits i olika länder med olika namn men har samma rot. Astarte beskrivs som modergudinnan eller moderjord, och det är intressant i och med vad vi hörde innan om den gröna hästen. Astarte beskrivs också som himlens drottning. Och Baal, solguden, eldens gud, var guden som stod för rikedom, framgång, tillväxt och så vidare. Jagets gud. Maria beskrivs ju av katolska kyrkan som himlens drottning eller allas moder, madonnan, nattvardskvinnan och så vidare. Påven sa i mars 2006: kyrkan marscherar framåt i historien och utbreder sig över jorden, ledsagad av Maria, apostlarnas drottning. Det är en annan Jesus och ett annat evangelium detta. Punkt nummer 13. Två horn som ett lamm talar som en drake. Det läste vi upp i Uppenbarelseboken 13 tidigare. Två horn som ett lamm, och lammet, det är ju Jesus. Men det här har det ser ut som ett lamm men talar som en drake, så att det ser ut att verka andligt, men det går Satans ärenden kan man säga, eller draken är ju Satan. Det leder bort ifrån Bibeln med andra ord. Påven sägs så vara Jesus ställföreträdare. Och på latin så vet man att de där bokstäverna, numren, betyder 666. Det kommer ju gå att få fram på många, i många sammanhang på olika sätt, men det stämmer nog säkert här också. Man kan också jämföra påvens fiskehatt, som den kallas, som är inspirerat från det gamla Babylon. En babylonisk gud som också tillbas av filisterna, Dagon, som vi kan läsa om i första Samuelsboken 5, kallas för fiskeguden och havets beskyddare. Far till Baal. Ja, det finns många kopplingar till det gamla Babylon. Ordet Vatikan betyder trolldom och häxkraft. Det är märkligt att man, trots att man vet om det, inte ändrar namnet. Ändens tid, det handlar om samling till Harmageddon. Det står bland annat om Uppenbarelseboken 16. Och jag läser från vers 13. Och jag såg att ut ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken om man ser hans kön. Och det samlade den på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Och den bilden som jag hade här i undervisningen på temadagen, det är den stora pyramiden 666 New World Order. Två mindre som ingår i den. Den ena för politik, den andra för religion. Och det man samlas till här, det är ju den slutstriden som Bibeln kallar Harmageddon. Jag hade en dröm i höstas som jag har berättat på hemsidan. Jag kallar den för Harmageddon-drömmen. Och i stora drag så handlar det om ett styrelsemöte, en samling, där Janne och jag satt med. Ordförande var en kille i 40-årsåldern kanske, som såg bra ut men som hade en väldigt hård och kall utstrålning. Och han sa till oss att han, jag gillar varken det ni gör eller det ni säger, sa han. Och han skulle göra sig av med oss därifrån. Jag satt in till en man som jag upplevde var en pastor i medelåldern. Och det jag upplevde i den här drömmen, det var att den här ordförande, han representerar den världens ande och den hårda ande som man släpper in i kristenheten idag. Inte överallt, men i många sammanhang. Janne och jag representerade i drömmen de som vill stå för evangeliet, men som också reagerar emot det som inte är äkta, det som är falskt, och säger ifrån. Den här pastorn var som, eller kristen ledare som satt in till mig, upplevde jag att han var fin och vi var liksom ett i anden och så vidare. Jag vände mig till honom och frågade, men han kan väl inte bara säga upp oss? Och då säger han, ja, han har faktiskt rätt att göra det, så han, med omedelbar verkan, för det är de som har tagit över här nu. Och i drömmen frågar jag pastorn, men vad heter det här företaget egentligen? Och hans svar var, och han tittade på mig ungefär som att, ja, så visste du inte det. Han sa, det heter Harmageddon. Och jag kanske skrattade till lite när jag vaknade efter den här drömmen. Det var ju mer detaljer i den här drömmen som jag inte berättar nu. Men detta var i stora drag, och det var bara det att jag visste direkt innebörden, och jag fick redan liksom tolkningen i själva drömmen. Jag förstod vad det handlade om. Det finns ju ett politiskt Harmageddon så att säga. Även om det går samman det politiska och det religiösa. Det är ju makter bakom som påverkar. Men Bibeln beskriver ett Harmageddon där en stor armé och många länder ska vända sig mot Israel och gå mot Jerusalem. Men det finns också ett religiöst eller ett andligt Harmageddon med denna falska världsreligion, en falsk världskyrka som vill frysa ut och mota bort de som följer Jesus, som älskar sanningen och vill följa Jesus. Men ändens tid, det handlar ju väldigt mycket om samling till den slutstriden som kallas Harmageddon. Det är den här dubbelexponerade bilden igen kan man säga. Det är ett religiöst Harmageddon, ett uppror som samlas mot Guds församling, och ett politiskt Harmageddon, ett uppror som samlas mot Israel. Men i slutet så går den här bilden samman i en bild, och det blir ett folk med en herde. Vad som kommer att hända med den här världskyrkan som kallas Skökan Babylon och så vidare, finns ju väldigt mycket mer att plocka fram här i Bibeln som förklarar vad det är, men det här är i stora drag då. Och då kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 17 och 15 vad som händer. Vattnet som du såg där skökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Och det är 10 hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Till Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla igen av samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst till dess Guds ord går i uppfyllelse. Och för Uppenbarelseboken 18:7, så mycket ära och vällust som hon har berett sig, så mycket pina och sorg må ni bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta, jag tronar som drottning och sitter inte som änka och aldrig ska jag veta av någon sorg. Det är alltså skökan, den falska världskyrkans bekännelse och högmod som beskrivs. Och här står det alltså att det politiska vilddjuret här, det som steg upp ur havet, det kommer faktiskt att vända sig emot skökan. Skökan som fick alla att tillbe och följa vilddjuret kommer sen att utföra Guds dom och om inte att göra skökan. Därför att hon har förföljt Guds folk. Och kanske kan man dra här parallellen som ett mönster i Nya testamentet. De religiösa ledarna i Israel hade ju kompromissat och levde med död, religion och människobud. Precis som Jesus sa att de, och Jesus anklagas för att vara upprorsman och ett hot av de här religiösa ledarna. Han måste omintetgöras därför att de var rädda för romarna. De var rädda om sin position och sin makt och så vidare. Och påstod att Jesus kunde då bli ett hot. De dödar Jesus, eller de utlämnar Jesus att dödas av romarna. Men vad händer år 70? Ja, det uppfylls precis det Jesus hade förutsagt och varnat för. Templet förstördes och staden förgjordes och intogs av romarna. Och idag har vi alltså en världskyrka som vill bli accepterad av New World Order. Som kommer att förfölja Guds folk som redan gör det. Men som i själva verket kommer att förgöras av antikrist och den makten som de nu vill hålla sig väl med. Hur viktigt är det då inte att vi gör rätt val? Så att vi befinner oss i rätt rike, på rätt väg. Ja, Gud samlar till domens dal eller Harmageddon som jag sa tidigare. Och då kommer Jesus tillbaka på skyn. En stor armé som går mot Israel och Jerusalem. Och det står om i Hesekiel 38-39. Och det är också länder som beskrivs där, som bildar allianser och så vidare. Gog. Från Magog, Gog som är en titel, precis som Sar eller Farao, ledaren för Magog och så vidare. Landet i norr som vi ju tror är Ryssland och nämns andra länder där. Men jag läser i Uppenbarelseboken 10 från vers 5. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever evigheternas evigheter, som har skapat himlen och vad som finns i den, och jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna där den sjunde ängens röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna. Och Paulus skriver också om den sista eller sjunde basunen, en maktängels röst och en Guds basun. Och då beskrivs uppståndelsen från de döda och uppryckandet att möta Jesus på skyn. Men jag tycker om det här i Uppenbarelseboken 10:5, för det står att ängeln står på havet och på jorden. Med andra ord, Gud har makten. Havet och jorden, det var ju de två vilddjuren som steg upp därifrån. Han säger nu att tiden är ute. Troligtvis är det samma ängel som faktiskt beskrivs i Daniels sista kapitel också där, i och med de orden att insikten ska växa till och så vidare. Men här kommer alltså judarnas frälsning. De sista 3,5 åren framför allt, det pågår ju redan. Men det vi ser i Bibeln, det är en väckelse bland det judiska folket på Herrens dag. De sista 3,5 åren som beskrivs som en tid, tider och en halv tid. Eller 42 månader eller 1260 dagar. Som också kallas vedermödan. Och 3,5 år återkommer ofta i Bibeln faktiskt. På Elias tid var det torka och hungersnöd i 3,5 år. Jesus han kom första gången. Han verkar ju 3,5 år. Och så ser vi den sista tiden. 3,5 år. En bestämd tid innan Jesu andra återkomst. Det är också en domens dag. Jesus citerar själv Jesaja 62:1, att han predikar ett nådens år från Herren. Men resten av versen talar om en domens dag, alltså Herrens dag. Men det citerar inte Jesus då, att han lämnar det, för att de 3,5 åren, de är innan hans andra återkomst. Apostlagärningarna 3 står de till judarna att de uppmanas att göra bättring och omvända sig. Det är Petrus där som predikar, så att vederkvickelse kan komma, säger han, i det att, att Gud sänder Messias, som himlen måste behålla in till de tider då allt ska fullbordas. Apostlagärningarna 15, så står det där om hur Gud har först ett folk bland hedningarna och sen ska han vända tillbaka och återbygga upp Davids förfallna hydda. Romarbrevet 11:15. Det läste jag tidigare. Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Alltså att de förkastade Jesus som folk första gången, det ledde till att evangeliet spreds till alla länder. Men deras upptagande, deras frälsning, när de vänder om och förstår vem Jesus är, att det är deras Messias, det leder fram till liv från de döda. Och liv från de döda, läste vi ju tidigare, det sker ju innan vi rycks upp i det som beskrivs som uppryckandet. Jesus till mötes på skyn. Daniel 12:1 beskriver en tid av nöd. För Daniels folk, det är ju det judiska folket. Men då alla ska bli frälsta som är skrivna i boken. Och Zakaria 12 läste vi tidigare om en seger först till Juda. Där Gud ska utgjuta nådens och bönens ande över Davids hus och Jerusalem. De ska se upp till mig och se vem de har stungit. Och ordet här, här finns ett litet ord på 2 bokstäver. De ska se upp till mig och se vem de har stungit. Och det är ordet ett. Det stavas med hebreiska alfabetets första och sista bokstav, alef. Och tav. Och Jesus säger själv, jag är den första och den sista. Det är alltså Jesus Kristus som ska se upp till som sin Messias. Hosea 5:15 beskriver också detta. Jag vill vända tillbaka till min boning till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden ska de vända sig till mig. De erkänner sin skuld, och det handlar om att bekänna sin synd. Och troligt är det då, utifrån Bibelns profetier förstår vi att Israels folk, det judiska folket, kommer att bli så trängda så att det ser hopplöst ut. Det blir säkert så. Men det kommer att leda till att de upptäcker och tar emot Jesus och förbereder för hans ankomst på Oljeberget. Till sist, ett par bibelversar. Jag har skrivit som rubrik Hoppet evangelium om Jesus Kristus. Matteus 24:14. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och vi läser också från 1 Thessalonikerbrevet 4 från vers 16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen, och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Ja, det är en tröst och en längtan. Vi längtar efter Jesu återkomst. Vi längtar efter att ondskan ska få ett slut. Och att han ska upprätta och förvandla allt som Bibeln utlovar och det profetiska ordet talar om. Men vi ska också vara med och sprida evangeliet. Och allt det här om ändetid och profetier, det ska ju vara en sporre för oss att vi vill nå ut med evangeliet ännu mer och ännu ivrigare. Det är det som är vår kallelse och vår uppgift. Och vi får trösta varandra med de här orden, att tiden närmar sig, dagen närmar sig Jesu återkomst. Gud välsigna dig som har lyssnat.